I Jesu navn skal vi ennå fortsette en stund. Det kom i mine tanker å lese en tekst som var satt som episteltekst for i går. Og den delen av den går litt i samme innhold som det broren hadde fra Johannes evangeliens første kapittel. Men vi skal nå lese i Jesu navn fra Hebreerbrevets første kapittel, og vi leser de 8 første vers. Mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profeten. Men nå i disse siste dager har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han ved seg selv hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og han er blitt meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvem av englene har han noen gang sagt: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag, og et annet sted, jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg.» Og når han så igjen fører den førstefødte inn i verden, sier han: «Og alle Guds engler skal tilbe ham.» Om englene sier han: «Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til flammende ilder.» Men om sønnen sier han: «Din trone, Gud, står i alle evighet, og rettferdsstav er ditt rikes kongestav.» Dette var ditt ord, Hellige Fader. Hellig du oss i din sannhet. Ditt ord er evig sannhet. Amen. Hebreerbrevet er litt spesielt i forhold til de andre brev i Nytestamentet. For det første er det ingen som gir seg direkte til kjenne som forfatter. Man har nok gjennom tiden hatt ulike tanker om hvem det kunne være. Noen av de første kirkefedrene som levde i slutten av det første århundret tenkte at det måtte være Paulus, eller i alle fall muligens var Paulus. Luther igjen tenkte at det var Apollos som var forfatter. Og andre igjen har tenkt at det var Barnabas som var forfatter til det. Men når vi leser det 13. kapittel, så skjønner vi i alle fall at de som mottok Hebreerbrevet visste hvem forfatteren var. Han var kjent av dem, han kjente blant annet Timoteus, og han håpet å få se dem igjen. For oss spiller jo ingen rolle hvem han var. Hebreerbrevet også spesielt på den måte at det taler spesielt til jødefolket. Og jødefolket som hadde inngående kjennskap til den gamle pakt og den gamle pakts gudstjeneste. Og når vi leser Hebreerbrevet grundig, så skjønner vi at forfatteren han sammenligner gjennom stort sett hele brevet den gamle pakt og den nye pakt. Loven og evangeliet. Moses og Kristus. Og det vi også kan legge merke til, når han sammenligner de her to med hverandre, så bruker han veldig ofte, når han uttaler seg om den nye pakt, at den var både bedre, og de løftene som var gitt var større. Altså at det var en forskjell på dem. Og vi hørte teksten begynner med hvordan det var i gammeltid, altså forut for den nye paksten. Gud talte mange ganger til fedrene. Og fedrene, det var jo først og fremst patriarkene. Det var Guds profeter. Det var til Israels eget eiendomsfolk, så hadde Gud en tale. Han hadde et budskap til dem. Og budskapet, kan vi si, egentlig var det samme som i Nye Pakt, derfor at Gamle Testamentet også inneholder dyrebare løfter om Jesus Kristus. Og ikke bare løfter, men vi får si det at hele Nye Testamentet taler, Gamle Testamentet taler om frelseren Jesus. Vi hørte av teksten sammenheng, som vi også hørte fra Johannes evangelium, at selv om Jesus er født for ca. 2000 år siden, så hadde han ikke sin begynnelse da, men han hadde sin begynnelse fra evighet av. Han ble født, men han ble ikke skapt. Och jag har bara lust att knyta till brodern Utla, och kanske speciellt för de som är unga och som går på skolan och som möter mycket, eller huvudsakligen bara utvecklingslära, där allt har blivit till av sig själv. Så Utla ju brodern så klart och så dyrbart hvordan Guds ord lärer i de här sakerna. Och Johannes evangeliets första kapitel fortäller ju att allt är skapat vid Jesus Kristus. Jag köpte sist sommar på Kolbymöte en bok, en finskspråkig bok som heter, om jag översatte till norsk, Kristus i det gamla testamentet. Och så förklarar det att det absolut första ordet i Bibeln, i begynnelsen, kan översätta så att ved Kristus så har Gud skapat himmel och jord. Och bland annat den syriska bibelöversättelsen är från väldigt gammal tid. Och så påstår i alla fall en författare i den boken att i Luthers, en av versionerna hans, så översatte han också ifrån första Mosebok sån: ved sin förstefödde har Gud skapat himmel och jord. Vi skönner inte med att läsa våra språk och våra bibelöversättelser. Men det är helt tydligt det att när Johannes utlade, som vi hörde i broderns text, så var det helt grundläggande klart för honom. Och det var så klart i Gamla testamentet som vi hörde citerat till visdom. Som vi kan läsa i Salomos ordspråks 8 kapitel om visdomen. Och visdomen är ett bilde, eller är Jesus själv, som var hos Fadern då, som en kunstner, som en byggmäster, som den som var med när Gud skapte och himmel och jord. Och det fortäller oss Bibelns vittnesbörd om att vi har en treenig Gud. Gud skapte, men han skapade vid sin son och Guds ånd, som vi läser i första Moseboks begynnelse, svävd över vannet. Alltså var hela treenigheten till stede. Om vi tänker oss då på Kolosserbrevet, så är det ju nöjaktigt samma som vi får höra där. För i ham är allt skapat, i himmelen och på jorden, det synliga och det usynliga, enten det är troner eller herredömer eller makt eller myndigheter. Allt är skapat ved ham och till ham. Han är för alla ting och allt består vid han. Han är hode för legeme, han som är menigheten. Han är upphavet, den förstefödda av alla döde, för att han i allt skall vara den främste. För det var Guds vilja att la hela sin fyllde bo, alltså i Jesus Kristus. Det är ju nettopp det som Hebreerbrevets första kapitel också kommer fram på. Där den visar skillnaden på Kristus och på Moses. Vi har hört om den härligheten och den klarheten som skinte av Moses ansikt. Som var ett bild på när loven får visa klarheten. Men sammanlignat med frälsen Jesus Kristus så bleknade det. Ja, det var som Israels folk måtte sätta ett täcke föran sitt ansikt när Moses blev läst. Men när de omvänder sig till Herren, så läser vi Korinthierbrevet, då skall täcke tas bort. På vilket måte talte då Gud fördom till gamla paktsfolk? Jo, han talte i vissa tillfällen direkt. Så vi läser om Herrens tjäner Moses. Sån som en man talar med sin näste, eller som en far talar till sin son. Nöjaktigt på samma måte talte Gud till Moses. Och vi minns också när det gällde Abraham också, och andra av patriarkerna, så uppenbarte Herren sig för honom och talte och lärde dem direkt. Men det vanliga var ju att han talte genom profeten. Han uppenbarte Guds vilja och så påminnte han om, ja, vad var huvudbudskapet i det? Jo, det var om frälsen Jesus Kristus som i tidens fyllde skulle bli känd. Och han talte genom uttaliga exempel. För exempel övergången i när man gick ifrån Egyptens träldom genom det röda havet. Så är det en mäktig tale hos Gud genom sin nåde virker att vi blir fört över från mörker till lyse, från Satans kraft till Gud. Eller om vi ser på ökenvandringen, vilka mäktiga under som skedde, så läser vi helt tydligt det i Korinthierbrevet. Det var Jesus Kristus som själv i sin så kallade preexistens, alltså före han blev född, som var med eget Guds folk. Då när klippen gav vann, eller då mannen kom ner från himlen, så var det nettopp Jesu legeme och Jesu blod. Det var hela Guds gavepacke i Jesus Kristus som det blev gitt oss. Men nu i dessa sista dagar har han talat till oss genom sönnen som han har insatt som en arving i alla tid. Det är ju som känt inte andra som blir arving då än den som är född av sina föräldrar. Och han nämner sönnen. Men det är snack om icke vilket som helst sön som helst. Men Guds enbårne sön, han som är arving till allt både i himlen och på jorden. För han har hon som skapat världen. Och så fortsätter Hebreerbrevets författare här och tegna ett bild av vem Jesus är. Han är avglansen av Guds härlighet. Och det hörde vi också i ett av de sista versen i broderns text. När Johannes fick gue Jesu härlighet. Eller var den saks skyld Peter, Jakob och Johannes som var med Jesus på förklaringsberget. Vilken klarhet och härlighet som strålte då omkring honom. Eller om vi tänker på efter att Jesus blev förklarat. När han steg upp till himlen och sitter där vid Faderns högra hand, som så texten vår omtalar. Då är han verkligen iklärt den allra största härlighet och prakt. Han är avglansen. Om vi tänker oss ett spegel, och det spegel är helt polerat blankt, så är det närmast som är identisk med att se på själva personen eller på gärnstaden. Jesus är som avbildet av Gud. Eller vi kan säga att han är en kopi. Eller kanske vi vågar säga att han är en trokopi av Gud. Därför att Jesus själv säger: den som har sett mig, han har också sett Fadern. Och då känner vi vem Gud, i alla fall lite grann av vem Gud är, när vi ser Jesus genom den kärlighet som står han ut av honom. Genom en godhet som visas för oss, och särskilt genom korset på Golgata. Och texten benytter också ett annat ord för att tegna ett bild av vem Jesus är. Han är bild av Guds väsen. När man i gammal tid lagde för exempel en stämpel, så lagde man ett motstycke och formade nöjaktigt som det skulle vara. Och så hade man ett mjukt material som man tryckte stämplen ner i. Och så blev det nöjaktigt senare sån ut, sån som man ville ha det. Sån är Jesus, han är som ett avbild av Gud själv. Jag har ett bild av hans väsen. Och så fördelas det här. Han bärer alla ting vid sig själv, så bärer han alla ting vid sin kraftsord. Allt består vid han. Om inte Gud skulle ha upphållit världen, så ville allt i löp av kort tid falla samman. Men han bär alla ting vid sin kraftsord. Och så fortsätter texten här. Vi får se helt ifrån skapelsen av. Genom Golgata och helt till härligheten, så fortäller texten oss om Jesu vandring här. Efter att han har fullfört renselsen för våra synder. Och vi känner det pekar på Jesus som Guds offerland på Golgata. Där han gav sig själv till solen för våra synder. Efter att det var gjort, då först iklädde Jesus sig med den härlighet som hörde han till. Under hans jordvandring så var det sån att han var iklätt all förnedrelse. Eller som vi läste hos profeten Isaias i det 53 kapitel. När man såg på han så hade han inte ett utseende som kunde behaga den. Han var liksom något som han skjulde sitt blick för. Han ville inte en gång se på han. Så illa tillrätt var han i sin förnedrelse. Men när texten här tegnar bild av Jesus i sin upphöjde förhärlighet, så är det så stort och så högt att vi kan aldrig i vår dödliga kropp fatta dybden av det. han satte seg ved majestetens høyre hånd i himmelen. Og her er en sitat til salme 110. Herren sa til min Herre, leser vi David sier. Og da mente han ikke seg selv som den Herre, men han mente David at hans Herre, det var Herren Jesus Kristus. Han som kalles for Kyrios, Herre i bibelsk og i guddommelig betydning. Han var David sin Herre. Og den Herre som sa til min Herre, det var en samtale mellom den himmelske Fader og hans enbårne sønn Jesus Kristus. Herren sa til min Herre, sett deg med min høyre hånd til jeg får lagt inn dine fiender som skammel for mine føtter. Det er ikke mindre enn cirka 20 ganger som Nytestamentet henviser til det første verset i salme 110. Jesus gjorde det ved flere anledninger, og apostelen gjorde det. Og flere ganger også i Hebreerbrevet her henvises til hvordan Jesus, når han en gang skulle stige opp, som han gjorde på Kristi himmelfartsdag, så satte han seg ved maktens, eller som vi her hørte, ved majestetens høyre hånd. Og da skjønner vi hvem som er majesteten. Det er han som sitter på tronen. Det er Gud Fader. I land som har konger, sånn som i Norge, så kaller vi jo kongen for hans majestet, kong Harald. Gud er den som virkelig er den som tilhører all makt og all herlighet, all styrke, all ære og all pris. Ikke bare her på jorda, men i all evighet. Og jeg kan lese jo åpenbaringsboka for de som en gang har sluppet hjem til lammets bryllup. Det er sånn dyp takknemlighet og glede der de takker og lovpriser Gud og lammet, det slaktede lam, for at de er kjøpt fra jorden med Kristi blod. Kjøpt til Guds eiendom. Og ikke nok med det, at Gud Fader sitter på tronen, at hans majestet sitter på tronen. Men som Jesus sier i åpenbarings tredje kapittel, at det like som han har seg og har sett seg ved hans fars trone, altså ved Gudfaders trone, ved majestetens trone i himmelen, det er stort. Men hvor stort er det ikke å være et Guds barn? For i åpenbarings tredje kapittel, om jeg husker cirka 20-21 vers, så står det sånn, like som så skal også de som seier, og så sier det ved Jesus Kristus, ved lammets blod og ved vitnesbyrdets ord, de skal få sitte med meg på min tron. Om vi bare skulle skjønne storheten i å få være et velsignet Guds barn, så tror jeg at vi gladelig vil ha takket nei til den glede som verden gir. Det tales om Moses. Moses hadde blikket på det som ventet på lønn på himmelen. Han hadde alle muligheter, timelig sett, til å kunne få høy posisjon, til å bli en leder der i Egypt. Men han akta mye større æreverd å lide sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse i synd. Ja, Jesus han satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye, som vi også bekjenner i trosbekjennelsen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, og den herlige ånd, og så videre da. Der vi også hører om hvordan den samme Herren Jesus Kristus har fått sitte ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, og så hører vi. Han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Om vi ikke har skjønt verdien av å være en kristen og Guds barn, og ikke skjønner det nå, så skal vi i alle fall skjønne det når han kommer med alle Guds hellige på himmelens skyer for å hente sine egne hjem. Når lønnsutbetalingen er, da skal vi i alle fall skjønne hvor verdifullt det er å være et Guds barn. Om jeg bare skulle kunne, men jeg kan ikke. For om jeg skulle kunne, så hadde jeg gjort det overfor meg selv når jeg var en tenåring. Og skjønt verdien av å få være et velsignet Guds barn. Men jeg hadde jo hørt om det. Visst hadde jeg hørt om det. Men jeg hadde liksom ikke fått grepet storheten i å være en kristen. Og dermed så ble jeg lokket av den onde på syndens brede vei. Och därför så får det vara vår inderliga bön, sånt som Paulus vid många tillfällen och han bad för det. Han samtalade med dem som har läst den nya apostelsgärningen länge. Ja, någon gång samtalade han utöver natten, längre än midnatt. Och vi läste om, det var en ungdom där. Karlsson tycktes, Paulus hade för lång tal och för lång utläggelse. Han klarte inte att koncentrera sig om att lytta och höra på. Och han satt i vindusåpningen. Och dere husker sikkert vad som skedde. Johan fall ned och död. Men Paulus gick ner och så reiste han upp och väckte till livet igen. Det är så viktigt att ta vare på välsignelsen och ta vare på det eviga liv som vi är kallt till. Och så fortälls det här om Jesus. Han sammanlignades med änglar. Han har arvat ett namn som är väldigt mycket större och härligare namn framför alla Guds änglar. För till vem av änglarna har han någon gång sagt: du är min son, jag har fött dig idag. Och ett annat steg, jag vill vara en far för han och han ska vara en son för mig. Det har Gud aldrig sagt till änglar. Men till dig och till mig har Gud sagt. Och han säger det på nytt och på nytt. Mina kära, det är nu Guds barn, skriver Johannes. Det får vi tro. När vi är Guds barn så får vi hålla fast i att Gud, han är inte som ett människa som lyver. Men när vi är Guds barn, då har vi också Guds ord. Då är vi arvinger, ja medarvinger med Jesus Kristus. Då får också vi arve det rike som är berett för alla som har älskat Jesus Kristi uppenbarelse. Jag vill vara en far för han ska vara en son för oss. Han ska ha en sån eller som profeten Esaias. Här är bild av en far-son förhållande. Men kanske är det ändå lättare att skönna i alla fall. Att när det gäller förhållandet mellan en mor och sitt barn så är det närare och kärare förhållande en far och en son. Dyrbara löften som vi kan läsa genom profeten Esaias. Och så fortsätter texten när han så igen förer den första fötte in i världen. Jesus, han var och kallades den första. Han var den eneste fött, för det behövdes inte någon andra än Jesus Kristus. Vad säger då alla änglar? Hvordan upphöjer dem frälsen Jesus? Ja, det husker vi också ifrån julevangeliet i Lukas 1. Hvordan änglarna frydde sig och förkynte för hyddan där på marken. Att det är idag en frälsare född som är Kristus Herren i Davids stad. Det var en stor glädje för hyddan och en stor glädje för alla andra. Ja. Och änglarna nu, dem står det. Alla änglar ska tillbe honom. Än efter det att vi tror på en treenig Gud, på Fadern, på Sönnen och den Helige Ånd. Och jag känner det att det är vanskligt att förstå. Det går inte att fatta det. Men Gud har uppenbart bitte lite grann för oss. Vi får i alla fall som kristna och Guds barn tro att som Jesus säger, han är i hans far. Hans far var i Jesus. Och samtidigt också när man är Guds barn så får vara ett lem i Jesus Kristus. Ingen andra ska tillbes än Gud. Och här hörte vi, alla änglarna ska tillbe Jesus Kristus. Alltså förstår vi allerede av det att Jesus var en sann Gud. Men inte nog med det. I den korta texten som vi, eller i alla fall om vi läser den nionde versen med tillägg, så läser vi två andra platser där det helt entydigt fortälles det att Jesus var en Gud. Men om sönnen så säger han, alltså Gud, din trone Gud står fast i all evighet. Alltså vi hörte det, din trone Gud. Gud Fader, Herren, himmels och jordens skaper, han kallar Jesus då för att vara en Gud. Om vi läser den nionde versen så hör vi lyder det sån. Du älskat rättfärd och hatet lovlöshet. Därför komma Gud komma. Alltså därför Gud har din Gud salvet dig med glädjens olje framför dina medbröder. Eller något av det samma som är citerat i psalmen 110. Herren, min Herre, Herren sa till min Herre, sätt dig vid min högra hand till jag förlåt alla dina fiender till skammen för mina fötter. Det är storheten i vem som blev född på julenatten. Guds enbårne son, han som är Gud själv av himmelen. Och så fortälldes det här om detta Guds rike. Guds rike som är ett evigt rike, som har en begynnelse men som icke har någon ände. Det står fast i all evighet. Rättfärdsstav är ditt rikes kongestav. Nu lever vi en kort tid här på jord. Det är stort, som jag har allerede i kortet nämnt, att vara ett Guds barn. Och hoppar indelig att docker, och så är det unga så skulle få känna lite av den inre glädje att vara en kristen och Guds barn. När Paulus ber för Efeserne, han gjorde ganska så ingående. Han ber att Gud skulle öppna ögon så de skulle få se den mångdimensionella rikdomen och välsignelsen som är. Vilket dybde, höjde, bredde och längde det är. Och få känna Jesus Kristus och känna hans son som korsfäst. Och känna som en försmak på den himmelska arv som väntar oss hemma hos Gud i himlen. Må Gud förklara det närmare på allas våra hjärtar. Och må vi ge Gud det löft att vi vill hålla fast i han som har begynt den goda gärningen. Och det läser vi också i Thessalonikerbrevet. Han själv, fredens Gud, helige der helt igenom. Och Gud må han, alltså helige der till ånd, själ och legeme, så där må finnas utstraffet in till den här Jesu Kristi komme. Därtill må Gud hjälpa oss i Jesu namn. Amen.